Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla glada lyssnare och alla ni andra också. Välkomna till 2 timmar med oss här på Seniorradion 102,7 MHz. I studion denna dag finns jag som heter Mats Åhnvall och i kontrollrummet finns Timo Heino. Ja, plusgraderna verkar ha tagit en paus och det var ju lite konstigt med så höga temperaturer i början av vintermånaden mars tycker jag. I vår första timme idag så ska vi möta Gävleprästen Nathalie Olivefalk som inte är rädd att sticka ut hakan. Hon har bland annat sagt att kyrkan måste ta tydligt avstånd från Israels dödande på Gazaremsan. Hon tog aktiv ställning för Gävle Pride och hade också åsikter om Israels deltagande i förra årets Eurovision-final i Malmö. Så kommer Sara Stenqvist från Konsument Gästrikland med goda råd om man ska boka semesterresa till sommaren. Mikael Bellstav är kanske vår största fan av Bob Dylan och han besöker oss i vår andra timme och berättar mer om sitt intresse. Och dagens sista gäst heter Gunnar Lidfelt, välbekant för våra lyssnare i andra sammanhang. Nu ska han berätta om arkitekten Ferdinand Boberg, mannen bakom brandstationen här i Gävle, men som också har avsatt flera andra avtryck i Gävle. Och så blir det blues förstås under rubriken Plattor jag inte spelar så ofta. Det ska bli intressant att höra. Panelen avslutar i vanlig ordning och det är Kenneth Lutti, Per Piscator och Kerstin Weibert som diskuterar högt och lågt, stort som smått. Men vi börjar med musik och med veckans namnsdagar. Här är Ola Magnell i en version av Bob Dylans Don't Think Twice, It's All Right. Och här har de fått titeln Ta det kallt, det är allt.
Tjänar inget till att dröja kvar mer vid det som hänt igår. Tjänar inget till att söka svar mer, för grubbel läker inga sår. När solen entrar horisonten igen har jag redan lämnat ditt hus för länge sedan. Det är det jag ser när jag söker mig en vän. Men ta det kallt, det är allt. Tjänar inget till att tända ljus nu, de ljus du kanske har. Men jag ser inte fönstren i ditt hus nu, jag går på fel trottoar. Jag famlar i mörker på min jordiska färd, där kärleken ynnest som ingenting är värd. Du sträckte ut din hand, men vad jag fick det var din flärd. Men ta det kallt, det är allt. Du har ingen för att ropa mig tillbaks nu, jag vet nog vad du vill. Du har ingen för att vara mig tillbaks nu, jag kan din vals utan till. Du säger att man måste tala ut och vara sann. Det borde du ha tänkt på innan chansen försvann. Du och jag har aldrig kunnat tala med varann. Så ta det kallt, det är allt. Jag går den långa mödosamma väg mellan villor och själ. Som Achilles enligt gammal sägen, med en pil i min häl. Från din horisont har du knappast handlat fel. Din kärlek var sårad och du trodde mer var hel. Du drog mig in i leken och du satte mig ur spel. Ta det kallt, ja. Ta det kallt, ja.
Hej på dig, Ingrid Karlsson.
Hur är det,
hur är det i Stigslund? Har du snö?
Yes, ja. Det har jag.
Men lite puderbäll.
Ja, ja, det är det. Men det är inte roligt när man trodde våren var på väg.
Ja, men det var ju ändå lite skumt med så mycket plusgrader i mars,
jo,
tycker jag. Men...
Jo, det var det.
Nåväl.
Ja, du har... och du vill väl höra vilken vi ska gratulera?
Ja, men det vill vi hemskt gärna höra.
Ja, då kan jag tala om att 11 mars då har Edvin och Egon namnsdag. Och Edvin, det är ett namn som ökar snabbt i popularitet. Kanske kommer Edvin att bli lika populärt nu som i början av 1900-talet. Och det betyder ungefär vän av rikedom. Sammansatt som det är av ord som betyder rikedom och vän har använts i Sverige sedan slutet av 1700-talet. Och 1901 kom det in i almanackan och det är cirka 12 000 som har det som tilltalsnamn. Och Egon var ganska vanligt från 10-talet fram till 30-talet. Men de senaste årtionden har det varit ovanligt. Namnet har använts i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Ursprunget och betydelsen är oklar. Möjligen härstammar Egon från tyskan och betyder då vän med sitt svärd. Togs in i almanackan 1986 men har från och med 2001 fått en ny namnsdag vid sidan om Edvin. Och sen de här dagarna då så är det rörmokeriets dag idag. Så känner vi någon Edvin och Egon som är rörmokare så blir det dubbelt upp.
Alla dessa dagar, det är ju otroligt. Ja.
12:e hör du, då ska vi gratulera Victoria och Regina. Och har du flagga ska den hissas för kronprinsessan. 13:e Greger och då är det massarindagen. Fredagen den 14:e är det Matilda och Maud. Och då är det även pi-dagen. Räknar du med pi någon gång, Mats?
Du, det var väl länge sedan, men jag gjorde det när jag gick på gymnasiet.
Ja, det är någonting med cirklar, va?
Ja, man använder det bland annat, tror jag.
Ja, det finns massor med siffror på den här. Det är över 62 biljoner siffror, ja. I 3,14 som vi också brukar säga.
3,14. Ja. Och därför är det då pi-dagen den 14:e i tredje.
Ja, bara för att de skriver 3,14, ja, i Amerika eller något. Ja. Men sen har vi den 15:e, då är det Kristoffer och Kristel. Och söndagen den 16:e, Herbert och Gilbert. Och den 17:e, Gertrud, som vi ska gratulera. Ja. Men som sagt, vad känner vi någon Edvin och Egon idag så får väl de...
Ja, men Edvin, var det inte han som ledde Melodifestivalen som heter Edvin?
Eller? Jo, det stämmer nog, hör du. Ja. Jag tittar inte.
Ja, nej, inte jag heller, men man kan inte undgå sånt där nonsenskunskap.
Ja, men då har vi gjort.
Då har vi klart för denna veckan. Tack ska du ha, Ingrid.
Tack, hej.
Sångerskan och låtskrivaren Roberta Flack gick ur tiden den 24 februari i år i en ålder av 88 år. Här är hon i sin mest kända låt, Killing Me Softly.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Thank you.
but he just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair, and then he looked right through me as if I wasn't there, and he just kept on singing, singing clear and strong, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly.
Dagens första gäst har tagit plats i studion. Välkommen Nathalie Olivefalk.
Tack så mycket.
Du är präst och kaplan i Gävle. Ska vi börja det där med kaplan? Vad innebär det egentligen?
Ja, det är inte ett helt vanligt ord så. Men det betyder att jag har ett särskilt ansvar för gudstjänstlivet i Heliga Trefaldighets kyrka. Det andliga livet. Så jag är kaplan i Heliga Trefaldighets kyrka. Mm. Ja.
Men vad innebär det?
Ja, men att ha en översyn av gudstjänsterna och se hur församlingen, vilket behov det finns av andakter, stillhet. Ja, ha en översyn av det helt enkelt.
För det händer ju mycket i Heliga Trefaldighet.
Ja.
Inte bara ombyggnaden tänker jag på, men överhuvudtaget. Det är konserter och det är meditation och så.
Precis, Vi har väldigt mycket verksamhet och det är också en kyrka mitt i stan, så att det är många människor som slinker in bara för att få sitta ner en stund i stillhet eller få prata med någon av oss präster eller diakoner.
Du är inte Gävlebo från allra första början?
Nej, jag är från Uppsala.
Uppsala. När bestämde du dig för att bli präst?
Det kom efter jag hade tagit studenten. Jag var inriktad på att jag skulle läsa till läkare. Men så fick jag möjlighet att vara praktikant i Svenska kyrkan i Bryssel. Och då fick jag hjälpa till med allt möjligt. När jag kom tillbaka så funderade jag på kanske ska läsa teologin då. Och det var många bitar som föll på plats. Jag trivdes väldigt, väldigt bra. Så på den vägen är det.
Uppväxt i ett kristet hem, eller?
Ja, det kan man ju säga. Mina föräldrar var metodister. Så att det var inte främmande för mig så. Men jag var väl inte så där regelbunden gudstjänstbesökare under ungdomen. Det var jag inte.
Du är ju en person som inte är rädd för att ha offentliga åsikter. Det första jag läste av dig var en artikel i Kyrkans tidning där du var kritisk mot Svenska kyrkan i Malmö.
Mm.
Varför?
Nej, men jag tänker just vid det här tillfället som det handlade om. Att,
det var alltså Eurovision som kom.
Ja, precis. Att vi hade en... Det var en sådan händelse att det var viktigt att på något sätt ta en ståndpunkt för det som sker just i konflikten mellan Israel och det palestinska folket.
För Israel deltog.
Precis. Mm. Och kyrkan har en viktig röst som vi kan kanske använda ännu mera och våga vara lite järvare. Och därför ville jag lyfta fram det helt enkelt.
För att, ja, det är inte ofta man ser sådana debattartiklar av präster i Svenska kyrkan.
Ja, kanske inte. Vi kanske behöver ett mer, ska man säga, ett klimat där vi faktiskt vågar lyfta sådana här lite obekväma men oerhört angelägna saker. För att människor hör vad vi säger. Vi har ett stort förtroendekapital bland våra medlemmar. Så att jag tror att man håller den diskussionen igång är viktig.
Sen har du skrivit en rad andra debattartiklar om insändare, om Gävle Pride, om amfetaminmissbruket i Gävle med flera.
Ja.
Och nu senast då om kriget i Gaza. Och i tidningen ETC så skriver du bland annat detta som jag tog ut. Svenska kyrkan har inte tid att fundera i bekvämlighet hur vi bäst kan vara diplomatiska och inte stöta oss politiskt med någon. Vår röst spelar roll och Svenska kyrkan måste offentligt starkt fördöma Israels dödande i Gaza.
Mm.
Ja, det känner du igen.
Ja, jag känner igen det. Ja.
Du är ju en väldigt... Ja, har du fått någon mottug på det där?
Det är klart att jag har fått det. Mm. Jag har också fått en del hot. Och det är för att det är en så pass laddad fråga. Men jag har också fått gehör att det här är viktigt att prata om. Och jag tänker att ibland så... Det kan finnas just en rädsla, man vill inte stöta sig och det blir politik av det här. Men i första hand så tänker jag att det här handlar ju om de mänskliga rättigheterna och fred är en mänsklig rättighet, det är inte en extrem politisk åsikt. Mm. Och då ska vi inte vara rädda för det.
Invändningarna gick väl antar jag ut på att det var Hamas som startade det hela.
Ja, så kan man ju se det. Men det här är ju en lång historia. Det startade inte just med den här händelsen i oktober. Utan det har varit flera år av fördrivning och förtryck och konflikt mellan båda två, åt båda hållen.
Det är inte risk för att kyrkan stöter bort medlemmar som inte delar den åsikten? Vad tror du?
Nej, jag tror att många funderar över det här och blir tacksamma att man tar upp det. Och jag tror att vi kan, man ska inte använda uttrycket vinna kanske, men jag tror att folk kan tycka att det är bra och att man därmed också öppnar upp för medlemmar. Så att jag vill inte säga att allting kan inte alltid vara helt bekvämt, utan jag tycker det ansvaret, det har vi alla med människor.
Mm. Mm. Har kyrkan blivit bekväm och tandlös?
Det finns ju en del som tycker det. Det skulle jag nog inte säga att vi är. Det är en balansgång, som man säger. Vi lever i världen men inte av världen. Vi har ett budskap som är evigt. Men vi kan använda oss av ett språk som är lite gemene mans nu. Och då kan man uppfatta det som att vi är tandlösa. Men, men det skulle jag verkligen inte säga. Det är vi inte.
Mm. Mm. Inte om dig själv i alla fall.
Nej.
Men du är ju djupt engagerad i samtidens svåra frågor. Vad är det som driver dig? Var hämtar du energi?
Jag tror, jag har funderat mycket på att man kan känna sig ganska så liten. Att man inte har någon möjlighet att påverka. När man ser till stora politiker som president Trump och Putin, att vem är jag att kunna säga någonting? Men om vi alla skulle tänka så skulle det ju aldrig bli någon folkrörelse eller någon möjlighet att påverka, utan jag tror att vi alla har en röst att göra något, och det kan du göra och det kan jag göra och det kan andra också göra. Så det är det som helt enkelt driver mig.
Du har ju också varit öppen med att du tidigare i livet har lidit av depressioner och psykiska svårigheter. Hur påverkar de erfarenheter ditt arbete som präst?
Det har väl gett mig en viss förförståelse. Man kan nog aldrig säga att man vet hur någon annan har det, men jag har den erfarenheten bakom mig, att jag vet hur det är att vara inlagd för depression och tampas med det och tro att man kan tänka sig fri från det. Så att det ger mig på något sätt en viss erfarenhet i att förstå hur det är att dras med det eller leva med det.
Är det många med liknande problem som söker sig till kyrkan?
Ja, det skulle jag säga. Det är många som dras med psykiska sjukdomar som kommer till kyrkan. Och det ska de självklart få göra. Alla får komma till kyrkan. Men det behövs ju också vård. De som har rätt till att få vård ska också få vård och behandling.
Ibland hör man röster som säger att Svenska kyrkan, det är inte så noga om man är troende eller inte. Alla är välkomna. Vi bjuder på kaffe och hejsan hoppsan. Att man tappar en del av mystiken och kärnan på något vis i tron. Hur tänker du om det?
Nej, men Svenska kyrkan ska det ju vara högt i tak, tänker jag, och ett stort djup. Och vi avkräver inte att folk behöver definiera sin tro offentligt eller gentemot varandra. Och det mystika, tänker jag, det sker någonstans i det inre rummet vi har. Och det vet Gud och det vet varje människa så. Så att vi vill ha den öppenheten, helt enkelt. Så att innerst inne i hjärtat, där händer det någonting, även fast det kanske inte syns eller sägs.
Utan att veta, så det finns ju en rörelse som går mot den katolska kyrkan. Det är en följd av det där resonemanget.
Vilken rörelse tänker på?
Nej, men alltså att det är en hel del människor som konverterar till katolicismen.
Ja, nej, men jag tror att det är ett uttryck för samtiden och vad människor söker efter i de här tiderna. Då vi nästan lever i en dystopisk verklighet. Då blir det med, det märker vi också i kyrkan, att vi har stor tillströmning av samtal. Stort behov av människor som behöver samtala. Så det tror jag också är ett uttryck i det.
Ja, men Nathalie Olivfalk, stort tack för att du ville komma till oss.
Ja, tack så jättemycket själv, tack.
Då ska vi lyssna på en låt som heter Lyssna till ditt hjärta. Det är väl en passande låt.
Ja, det passar jättebra.
Bandet heter Friends, hur som helst. Tack.
Jag vet att någon reklam.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Hög tid nu att boka semesterresor och Sara Stenqvist, konsument Gästeklön, välkommen hit. Vad är viktigast att tänka på?
Ja, men det finns ju en hel del att tänka på, tycker jag. Mm. En sak är väl sådär reseförsäkringen. Mm. Har du någon reseförsäkring i din hemförsäkring?
Ärligt talat så vet jag inte. Nej.
Precis. Ofta så har vi ju dålig koll på det där. Men då kan jag säga så här att i de flesta hemförsäkringarna så har man ett bra grundskydd, reseförsäkring. Och normalt så räcker det där reseförsäkringen i 45 dagar. Men är det så att man ska vara borta längre än 45 dagar, då behöver man ju fundera på det här och man behöver kanske utöka den där reseförsäkringen man har i sin, redan i sin existerande hemförsäkring, eller så tecknar man en specifik reseförsäkring liksom för det här tillfället.
Men det kan man göra med sitt vanliga försäkring.
Ja, det kan man göra. Mm. Men man får ju också ofta erbjudande om reseförsäkring eller tilläggsförsäkring när man bokar resan. Men då är det ju bra att veta, vad har jag redan för skydd? Liksom, på vilket sätt är jag redan försäkrad så att jag inte heller köper någonting som jag inte behöver för att jag redan har en reseförsäkring? Men det räcker inte med att kolla upp vad man har för försäkring i hemförsäkringen. Man ska också beställa ett försäkringsbevis från sitt försäkringsbolag. Du behöver ha med det där på resan för att kunna visa upp så att du får tillgång till den sjukvården som du då kan behöva om det skulle hända någonting på resan som gör att du behöver uppsöka sjukvården. Så att det, ett sånt här försäkringsbevis eller resebevis, det brukar man vara lätt att beställa eller ladda ner digitalt direkt från sitt försäkringsbolags hemsida. Men det är viktigt att man kollar upp det där innan. Och sen om det skulle hända någonting, så se till att få tydliga läkarintyg och spara kvitton och sådana där saker så att det blir lättare att få den där ersättningen sen när du kommer hem. Utöver det som också har, tycker jag, en koppling till just det här med försäkringar och hur man är skyddad, det är ju att man kan beställa ett sånt här EU-kort. Som man kan beställa från Försäkringskassan. Och det ska man beställa om man ska resa då inom EU-området eller till Schweiz eller Storbritannien. Och det är gratis att beställa det där EU-kortet från Försäkringskassan. Men det tar 10 dagar.
Ja, vad har man för glädje av det?
Men det bevisar att om jag är, låt oss säga då i Spanien, säger vi, då kan jag visa det där EU-kortet, för då ger det mig lika mycket rätt till sjukvård som de som bor i Spanien. Mm. Ja, men jag måste ha det där EU-kortet för att kunna visa att jag har rätt till den där sjukvården. Annars kommer jag ju kanske att behöva betala för den sjukvården och det kan vara dyrt. Mm. Liksom. Så att det är ju gratis att beställa ett sånt där EU-kort, men det tar 10 dagar. Så att man ska ju vara lite förutseende här och beställa det i tid, så att säga. Och ett sånt där EU-kort, det gäller i 3 år från att man har beställt det. Så att det kan vara bra att ha koll på det, att man har ett sånt där EU-kort. Och skulle man missa att ta med EU-kortet, så kan man ansöka om ersättning i efterhand. Men då måste man ju ligga ute med pengar och sådär. Mm. Så det är ju alltid tråkigt. Så att, försök att komma ihåg EU-kortet istället. Mm. Så det är väl det som jag tänker är en sån där viktig del som man behöver tänka på. Alltså när det gäller försäkringar och det man ska tänka på innan.
Alltså bara för att förtydliga. EU-kortet visar att jag är medborgare i EU-land.
Ja, precis. Mm. Så är det. Okay. Stämmer.
Mm. Och det räcker inte med ID-kort eller körkort.
Nej. Man har ett sånt här system.
Okay.
Så att, då rättar vi in oss i ledet och beställer EU-kort från Försäkringskassan. Mm. Ja.
Hur är det med avbeställningsskydd?
Ja, precis.
Det brukar ju kosta lite extra.
Ja, alltså när vi beställer en resa, om jag beställer en paketresa. En paketresa är ju när vi har någon typ av resa och ett boende eller hotell liksom i ett paket. Det är då vi får en paketresa. Eller så kan jag ju boka kanske flyget för sig och sen boendet för sig och sådär. Mm. Liksom. Men oavsett vilket så har man ju inget generellt avbokningsskydd eller ångerrätt eller sådana där saker när vi pratar om boenden eller resor. Utan det är avtalsvillkoren som styr. Mm. I avtalsvillkoren brukar det stå vad som gäller vid avbokning. Och många gånger så har jag egentligen ingen rätt att avboka överhuvudtaget om jag inte har ett sånt här avbokningsskydd. Mm. Och då kostar det extra. Mm. Okej, ja, men jag tar ett avbokningsskydd, det känns ju tryggt. Ja, men då kan jag ju, behöver jag inte åka om jag inte vill. Eller? Det är inte så enkelt. För att jättemånga avbokningsskydd så är det egentligen att det enda gången jag har rätt att avboka resan det är när jag kanske är så pass sjuk att jag är oförmögen att åka. Mm-hmm. Så att, det, att man får inte luras av att det heter avbokningsskydd utan man måste ändå alltid, och så är det ju alltid, det brukar ni veta att jag brukar tjata om, läsa avtalsvillkoren. Okej, jag tar ett avbokningsskydd, men när gäller det då? Då måste jag in och läsa, för ett avbokningsskydd, det kan vara olika beroende på vem, vilken det är som jag köper den här resan av, så att säga. Så att jag måste alltid in och titta, okej, jag vill ha ett avbokningsskydd, men när kan jag avboka? Och då kan det vara så att ja, men jag kanske måste ha ett läkarintyg, alltså förstår du, för att kunna få avboka. Så att det ska man vara medveten om att man har ingen generell ångerrätt när det gäller att boka resor och att om man väljer att betala extra för ett avbokningsskydd så måste man ändå gå in och titta vad som gäller för just det här företaget och när kan jag i sådana fall använda det här avbokningsskyddet.
Kan det vara så att det plötsligt på resmålet blir oroligheter av något slag?
Ja,
då, alltså, ingen åker väl till Syrien idag.
Nej.
Men det finns ju oväntade sådana här krishärdar. Som,
ja, och då måste det vara mycket oväntat. Alltså, och då kan, det ska vara någon typ av nästan force majeure-situationer eller sådär. Och då kan man ha rätt att avboka. Men det får inte vara någonting som man har vetat om, haft vetskap om eller som man hade kanske, vad ska jag säga, hade kunnat räkna ut skulle hända eller sådana där saker. Liksom. Mm. Utan då ska det verkligen vara oförutsedda grejer. Och många gånger så måste man ändå vänta tills att företaget, eller alltså resebolaget själva avbokar resan. Mm. Liksom. Om de säger, nej men du, vi kör, du får åka. Du får åka till Syrien, liksom. Du har bokat resan, vi kommer att köra dig dit. Liksom. Då vi har ingen generell ångerrätt, liksom. Då får man ha is i magen och så får man liksom tänka att ja, men de kanske själva kommer att ställa in det, så att säga. Men avbokar jag innan det, så det kan jag avboka. Ja, självklart, det är ingen som kan tvinga mig att åka, men jag kanske inte får tillbaka pengarna. Nej, det är det som är liksom frågan. Alltså att avboka kan jag alltid göra. Men får jag tillbaka pengarna eller inte? Det är det som är liksom frågan. Men det där är jättesvårt att prata om generellt. Utan det blir ju en situation. Alltså varje situation är sin egen. Och de som man gör bedömningen utifrån i de specifika omständigheterna. Så att det är svårt att säga generellt. Förutom att man ska ändå ha med sig att har jag bokat en resa, då ska jag vara övertygad om här och nu i alla fall att jag tänker åka.
Mm. Men ska man ha en dialog då med researrangören om sådana här saker?
Ja, det kan du försöka ha. Men
det låter som att det är ganska utsiktslöst.
Ja, det brukar vara jättesvårt. Men ja, det betyder inte att det är omöjligt. Mm. Så är det ju. Mm. Utan då får man ju ställa den frågan där och då. Sen kan det vara så att man kanske inte har rätt att avboka, men man kanske får omboka. Mm. Det är ju ett annat avtalsvillkor och en annan sak man kan göra. Jag hade bokat en resa till Syrien. Mm. Nu vill jag inte åka dit längre. Kan jag få åka till Marocko istället? Eller alltså, förstår du? Då kanske det går att styra om på det sättet. För de vill ju inte bli av med sina pengar. De vill ju de vill jag ha kvar dem, liksom. Men då kanske de går med på att jag får åka någon annanstans istället.
Just det. Du, att reklamera en resa, hur gör man då?
Ja, det beror lite på vad det är för någonting vi vill reklamera, vilken typ av fel och brist det handlar om. Men är det till exempel att hotellrummet är inte städat, eller ja, jag har inte fått den här havsutsikten som jag skulle få, som jag har betalt extra för.
Man tittar ut mot en bakgård istället.
Ja, till exempel, eller vad det nu kan vara. Då är det ju att alltid se till att klaga på plats. Där och då. Där du är, liksom, då ska du klaga på felet då på en gång. För att de ska få en chans att åtgärda felet, det vill säga.
Reseledaren då oftast?
Eller? Ja, eller bolaget liksom. Ja. Sen beror det ju på vem det är, om man har bokat en paketresa så att det finns en researrangör liksom att vända sig till. Eller om det är ett enskilt boende. Alltså då får man ju vända sig direkt till det hotellet då, eller typen av boende som man har bokat. Och det är ju för att de ska få en chans att åtgärda felet. Så jag kan inte sitta i det där smutsiga hotellrummet i en vecka och gå dem över det. Och sen när jag kommer hem ställa ett krav på att jag vill ha ett prisavdrag. Jag vill ha pengar tillbaka för jag fick ett skitigt hotellrum. Det går inte.
Det funkar inte.
Det funkar inte. Utan då måste jag klaga direkt där och då på plats. Och gör det då på ett sätt så att du kan visa det senare att du faktiskt har gjort det. Det vill säga skriftligt. Maila. Liksom, så att du har en kopia kvar, för då kan du ha det som underlag sen ifall det blir aktuellt att de åtgärdar ändå inte felet. Du klagar på plats men det händer ingenting. Då kan du ju ställa ett krav på pengar tillbaka, alltså ett prisavdrag. För du har ju inte fått det som du tycker att du har blivit utlovad. Då har du rätt att kräva ett prisavdrag, och det kan du ju göra sen när du kommer hem. Men då ska du ha ett underlag på ditt krav. Så till exempel knäppkort på det här skitiga hotellrummet, eller filma eller knäpp kort på den här icke-existerande havsutsikten, så att säga. Och så att man liksom är med där och dokumenterar lite själv, för det kommer underlätta att få igenom ett krav sen på ett prisavdrag.
Vad klagas det mest på, tycker du? Ibland läser man i tidningen sådana där roliga synpunkter att stranden var full av sand.
Ja, jo.
Och sånt där.
Så några sådana roliga finns det, eller vad man ska säga. Och sen så är det väl också att det är väl som på många andra områden att det också ligger på oss konsumenter att göra en liksom ordentlig research. Alltså vad väljer jag för till exempel hotell att bo på? Väljer jag ett familjehotell med barnklubb och liksom lite sådana där saker som det kan vara i liksom annonserna och så? Då är det svårt för mig att klaga på att jag tyckte att det var mycket spring och högljutt. Liksom. För då har jag ju valt ett sånt boende. Ja. Liksom. Så att det finns väl också någonting där, att vilka förväntningar har vi och är de rimliga? Liksom. Och det där är också jättesvårt att prata generellt om, utan det måste ju göras en individuell bedömning i det enskilda fallet, så att säga. Men det är väl mycket så att kanske inte förväntningarna håller det som vi trodde, eller så att säga. Och det kan också vara för att hotell har liksom olika standard i olika länder. Liksom att vi, här i Sverige, då, när det är femstjärnigt hotell, då förväntar vi oss en viss standard. Men det är inte alls säkert att femstjärnigt hotell i ett annat land är samma standard.
Nej, jag förstår.
Ja. Så att det där kan finnas lite att våra förväntningar kanske inte infrias, och då blir man ju missnöjd, så är det ju. Och det kan man ju vara. Sen är ju frågan om man har rätt till ersättning eller inte, och den bedömningen måste man ju göra i varje enskilda fall. Men någonting som vi kanske är dåliga att klaga på, tycker jag, det är ju våran rätt till kompensation vid flygförsening.
Det var mitt nästa ämne. Vad bra. Ja.
För att det finns ju så specifika EU-rättsliga regler vid flygförseningar. Och då finns det en bit där som handlar om den här kompensationen. Och det handlar om att jag har rätt till kompensation för min förlorade tid vid en flygförsening. Alltså jag har inte haft några mera utgifter eller någonting sånt där. Men oangelägenheten att sitta på en flygplats i 5 timmar, det ska jag få ersättning för. Och det ska, kravet på ersättning ska man ställa till flygbolaget. För det är de som är ansvariga för förseningen. Oavsett att jag har kanske bokat resan via ett resebolag, så är det till flygbolaget jag ska ställa kravet på ersättning. Och det här är ganska mycket pengar. Alltså flygningar som är 1500 kilometer och om det är en försenat mer än 3 timmar, 250 euro.
Ja. Hoppsan.
Det är i alla fall 2 500 kronor. Om det är så att det är en lång flygning, alltså en flygning som är längre än 3500 kilometer och som man ska flyga utanför EU, och försening mer än 3 timmar, 600 euro.
Wow.
Det är så 6000.
Ja, finns det pengar att hämta?
Det finns pengar att hämta, och det här plockar vi inte ut. Generellt, förstår du? Och det här är inte någonting som vi kanske är jätteduktiga på att veta ens, att vi har rätt till den här kompensationen. För många gånger så är man ju ändå i slutändan nöjd att komma fram till resmålet.
Ja,
alltså, sen kanske det var några timmar försenat, men nu är vi här, nu är vi fram. Alltså, förstår du?
Ja.
Ja. Men en familj, 250 euro, 4 personer.
Mm.
Ja.
Mm.
Det är 10 000.
Mm.
Det är väl bra pengar.
Det finns ju en sajt som jag använder. Det är ganska länge sedan nu. Jag skulle flyga utomlands. Flyget flyttades till nästa dag.
Ja.
Och jag fick fri transport och hotell och allting sånt där. Men den där sajten, jag har glömt namnet på den, men flygkompensation.com. någonting.
Mm, mm.
Ja, de fixade allting.
Ja.
De behöll 10%.
Ja.
Men jag fick hela beloppet tillbaka.
Ja. Och nu pratar du med en konsumentvägledare, och jag är för det här med konsumentmakt, att man kan ju göra saker själv. Så jag skulle säga att du kan ansöka om den där kompensationen själv och få behålla 100% utan att de ska ta någonting emellan.
Mm.
Den här typen av sajter du menar, flyghjälp, flygkompensation, det finns flera olika sorter. Deras affärsidé är ju att de ska ansöka om de här kompensationerna, och sen ska de behålla en del av kakan. De tar betalt för det.
Ja, ja.
Men det har också blivit en hel del problem med det där, att konsumenten har då inte fått rätt till kompensation, och sen har den istället fått en faktura.
Ah, ja, okay.
Ja, så att det är inte helt oproblematiskt. Men jag förstår lockelsen i det. Men jag menar ändå att man kan göra det själv, och behöver man hjälp på vägen, Då ringer man
till dig.
Jajamän, då ringer man till oss, och så hjälper vi till på vägen hur man ska göra.
Tusen tack,
tack till
Sara. Det är alltid kloka ord i konsument. Och det är svårt att vara konsument.
Det är jättesvårt.
Ja. Nu blir det något helt annat. Då ska vi se vad vi har på min lista. Jo, Janne Malmsjö såklart. Under alla broar.
Härligt.
Under alla broar, mitt sovjemag jag har. Under alla broar, min grusbädd ligger kvar. Med tidningstäcke drar jag kring min trötta kropp. Lycklig när som natten är över och solen kommer upp, även om det regnar och tågen dundrar på. Jag sover gott ändå. En sten jag har till kudde, var helst min säng än står. Under någon av broarna där jag nattro får, kalla ljus mig besöker i mitt öppna hus. En sten jag har till kudde, var helst min säng än står. Under någon av broarna där jag nattro får.
Reklam.
For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Forenadecare.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada, där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Mikael Bellstav, välkommen till Seniorradion.
Tack ska du ha.
Ska vi utnämna dig till Gävles största fan av Bob Dylan?
Kanske det. Ja. Man ska inte prata för mycket om sig själv. Nej, men det är jag säkert.
Du är ju det. Säkert. Ja, det kan vi lugnt påstå. Men hur startade den där kärleken till hans musik?
Ja, det var faktiskt på Vasaskolan.
Okay.
Jag var med i Värdande där, en förening. Mm. Och då var det en kille som höll ett föredrag om Bob Dylan, 2 timmars. Och Det var ju egentligen ingenting jag visste. Jag visste ingenting om Dylan egentligen. Då var jag 16. Mm. Så att jag tyckte det var intressant på något vis. Så det var någonting där som lockade att börja lyssna. Och nu var det ju så länge sedan, va? Men det måste ju vara någonting just om hans karriär och liv och levande som gjorde att jag blev intresserad. För jag var ju intresserad av en helt annan musikstil. Så att, man slank in på det där spåret. Jag brukar säga att min bror, han lärde mig 95% av min musiksmak, men han avskydde Bob Dylan. Det var därför det inte fanns någon plats för honom hemma.
Okay.
Så på den vägen är det.
Ja, okay. Och sen har det bara byggts på.
Ja, det har det gjort. Ja. Så det gick ju nog. Man byggde på sig skivor och till slut så insåg man hans bredd och vilken fascinerande artist och personlighet han är. Mm. Och det byggdes på och sen började man ju samla på sig och leta lite mer udda grejer. Så insåg man ju till slut att det fanns ju hundratals låtar som inte var utgivna. Och då började man ju leta efter lite svåra utgåvor, bootleg som det heter, och piratskivor. Mm. Ja, det fanns ju en uppsjö av skivor.
Icke-officiella.
Ja, precis. Och det är ju jätteintressant för oss Dylan-fans.
Var hittade du dem där?
Ja, men det, på den tiden, 80-talet, oj, då fick man ha kontakter. Och mycket som beställdes utomlands. Och Stockholm, det där såldes lite under disk.
Ja, jag vet. Ja. Jag har en sån.
Så att det var ju lite hysch-pysch. Idag är det ju bara att logga in på internet så finns det liksom vägar att gå. Men
en onödig fråga. Du har väl alla hans skivor?
Ja.
På vinyl eller?
Ja, det är också.
Ja. Okay.
Både CD och vinyl.
Hängsle och livrem.
Ja.
Du, han har ju bytt musikstil genom årens lopp. Han är ju, vad är han nu, 88? Eller något sånt.
Han har född 41, så han blir ju 84.
84?
Ja, ny turné om två veckor.
Ja. Han började ju som protestsångare, som man sa på 60-talet, med gitarr och munspel.
Det är ju intressant där, och just den här filmen som har gått upp på bio nu. Jag är ju lite Dylan-skadad, som man säger. Så det var lite svårt att se den objektivt. Men om vad jag förstått så har den gjort stort intryck på den yngre generationen. Och jag tycker det är jätteroligt att den visar upp den här första delen. Det rör sig ju 4,5 år, den filmen, från 61 till 65. Mm. Och vilken otrolig utveckling på de åren. Och just de här proteståren som du säger, men just att det blev som en börda för honom, att de ville ha honom, men han är ju en rock'n'roll-kille i grunden också, och gillat gospel och blues och självklart folkmusik, och Woody Guthrie som var en stor påverkan på honom, så att han ville ju bort från det där, och just den här, när filmen slutar det är ju officiellt det där, just att den går ju fram till 65, den här folkfestivalen i New York, utanför New York, Newport, när han spelar med ett rockband och chockar den puritanska folkmusiknöden.
Han blev väl nästan utbuad där.
Ja, alltså,
ljudliga protester.
Det är ju finns många historier om det där. Jag har ju inspelningen själv också lyssnat, så att så mycket buande är, men självklart måste han väl upprört många också, men jag ska komma ihåg också att det här är 1965. Beatles har erövrat USA. De kom ju 64 och slog ner som en bomb. Så Beatles-hysteri 65. Kinks och The Who och Rolling Stones ska vi inte tala om. Så att, så konstigt var det ju inte att han spelade rockmusik. För att det måste ju ha varit... Jag menar, han var ju 24 år. Mm. Det är klart att han måste ha känt liksom lite samröre med den musiken också när den invaderade USA. Men han gjorde ju faktiskt en skiva där 65 som hette just Bring It All Back Home. Alltså, ta musiken tillbaka hem. Det här är ju vår musik. Mm. Det är inte brittisk musik. Det är vår egen rock'n'roll. Det var väl det han också ville visa lite grann.
Ja, det är det den spelar bra.
Ja, Bring In It All Back Home. Mm. Liksom, det här är ju faktiskt det vi har gjort. Mm. Det är inte ett engelskt poet. Men så att, med det som du säger, han började ju sin resa 60-61 där Minneapolis, Chicago, så kom han till New York, för han ville ju hälsa på Woody Guthrie. Mm. Han hade ju fått Woody Guthries musik uppspela för sig och blev ju eld och lågor och helt. Mm. Han var ju, hans vänner sa ju att han var ju som en jukebox av Woody Guthrie-låtar. Så han åker dit, och dagen efter han kommer hit så åker han och hälsar på honom på det här sjukhemmet.
Okej, det måste vara stort.
Ja, det måste ha varit otroligt. Men det var lite tillspetsat i filmen, men man vill väl påvisa att hur det blev. Mm. Men man får ju tänka då, alltså då är han inte ens 20 år när han kommer hit. Mm. 19 år. Han kommer bara med några dollar på fickan och en gitarr. Inget mer än kläderna på kroppen egentligen. Det är otroligt. Och ett halvår senare har han skivkontrakt.
Ja. Den här filmen du nämnde, den går nu på Filmstaden.
Ja.
A Complete Unknown.
Ja.
Och det är väl en låttitel, va?
Ja, det är en strof ur Black Rolling Stone.
Men du, han har ju förekommit på filmen ganska mycket egentligen.
Ja. Har jag sett. Han har gjort några själv, och sen har de väl gjort en och annan film med dokumentär också.
Mm.
Det ligger ju dokumentär på Netflix, tror jag, om den ligger kvar från 75-turnén. Och Martin Scorsese gjorde ju en dokumentär om hans liv fram till 66 då, som artist.
Okay.
Jättebra, mycket bra. Det är liksom inget påhittat, utan det är, det är liksom real deal där.
Sen är det den där lite udda filmen där han spelas av ett antal olika.
Precis, I'm Not There.
Just det, så
det är en fascinerande film. Om jag säger så här, den filmen tror jag att man kanske måste veta mer om Dylan får uppskatta den.
Mm.
Annars är det nog en konstig film att säga. Men den här filmen behöver man inte veta så mycket.
All right.
Så att på så vis skiljer de mig lite grann. Den filmen spelar ju 4 eller 5 olika skådespelare.
Ja, precis. Just det. Några kvinnor.
Ja, en kvinna och ett barn också.
Jaha, här ser man. Hans texter är ju väldigt gåtfulla, skulle nog många säga.
Ja, poetiska.
Ja. Mm. Hur kändes det för dig när han fick Nobelpris?
Ja,
var du lika överraskad som alla andra?
Nej, jag har en kollega på jobbet som vi hade suttit och pratat om det där, och nu hade jag ju sagt det varje år. Dylan ska få, men på något vis kände jag att nu är det väl dags snart, men, så jag var inte så förvånad faktiskt.
Mm. Okay.
Och man tycker väl att han skulle haft det tidigare också, men som en kompis till mig sa att han är väl en av de få Nobelpristagare i litteratur som har inspirerat folk att börja skriva.
Ja, just
jämfört
det.
Med många andra kanske man bara läser. Ja. Men,
och en av de få man känner till dessutom.
Ja, jo, precis. Så kan man ju också se.
Ja.
Nej, men jag menar, kan Dario få Nobelpris i litteratur för drama? Italiensk drama, vänsterdrama, så kan nog han få det för liksom sin skrivande. Och jag menar, det här americana, som man säger, det är ju ett begrepp som har blivit mera etablerat, just amerikanska rötter och den poesin och beatnik-poesin som man kom in på 60-talet med alla beatnik-poeter.
Alec Ginsberg och
speciellt hon, de var ju goda vänner.
Nu är han, vad sa du, 84 år. Hur länge till är han aktiv, tror du?
Ja,
håller han
du
på med någonting nu? Är det någonting du känner till?
Alltså, det här har vi sagt många år. Det är nog sista gången vi får se honom. Så har vi sagt länge nu. Men, alltså, nu är han ut på turné om 2 veckor under mars-april. Och sen ska han hem och fylla år. Och sen är han ut på nästan ett halvårs turné fram till september. Tillsammans med Willie Nelson. 91 år. Mm. Det är otroligt egentligen.
Ja,
men
ja, det.
Jag vet inte om han känner. Nu har han varit hemma 4-5 månader sedan förra turnén. Och det är liksom, det kliar väl överallt. Och han måste väl ut. Och
har du sett honom live?
Ja, 50 gånger.
Okej, 50?
Ja.
Herregud. För mig räcker det med en.
Ja, vi såg senast i höstas.
Ja, okej.
Och min fru tycker också mycket om Dylan. Hon har varit med 40 gånger. Men det är kul att dela det,
det intresset
ut och resa.
Det underlättar väl relationen er emellan. Om man säger
så. Det är lite roligt.
Du har fått önska en låt.
Mm.
Och den heter så mycket som Sweetheart Like You.
Oh.
Har du någon speciell relation till den
låten? Ja, jag pratade just om min fru här lite grann. Mm. Det var den första skiva, nya skiva, Up to Date, som jag köpte då, alltså nyutgiven och, i gymnasiet. Och vi blev ihop i den där 84 blev vi ihop. Så att den där så lyssnade vi mycket på då.
Mm.
Och du sa att han har ju haft ganska stor bredd i sin musikaliska
kanje,
liksom med folk och country och rock och blues och gospel. Så det är en underbart skön låt, och det är faktiskt från en skiva som jag brukar rekommendera folk som inte lyssnat på Dylan. Mm. Att börja med den. Det är en väldigt bra skiva. Och de som säger att han inte kan sjunga, de kan vi ha samtal.
Det ska vi lyssna på nu då. Ja. Tusen tack för att du kom till oss.
Tack
och
själv.
Nu blir det Bob Dylan för hela slanten.
Tackar. The press is down, the boss ain't here, he gone off for a while. Say that vanity got the best of him, but he sure left here in style. By the way, that's a cute hat, and it smiles so hard to resist. But what's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know, I once knew a woman who looked like you. She wanted a whole man, not just a half. She used to call me sweet daddy when I was only a child. You kind of remind me of her when you laugh. In order to deal in this game, got to make the queen disappear. It's done with a flick of the wrist. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know a woman like you should be at home. That's where you belong. Taking care of somebody nice who don't know how to do you wrong. Just how much abuse will you be able to take? Well, there's no way to tell by that first kiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You can make a name for yourself. You can hear them tires squeal. You could be known as the most beautiful woman who ever called across cut glass to make a deal. You know news of you has come down the line even before you came to the door. They say in your father's house there's many mansions. Each one of them got a fireproof floor. Snap out of it, baby. People are jealous of you. They smile your face, but behind your back they hiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Got to be an important person to be in here, honey. Got to have done some evil deed. Got to have your own helm when you come in the door. Got to play your harp until your lips bleed. They say that patriotism is the last refuge to which a scoundrel clings. Steal a little and they throw you in jail. Steal a lot and they make you king. There's only one step down from here, baby. It's called the land of permanent bliss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this?
reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgastrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Välkommen säger vi till Gunnar Lidfelt, välkänd röst för våra lyssnare.
Tack så mycket.
Med dina statsvandringar.
Ja, bland annat statsvandringar, ja. Tack,
men
tack.
Nu ska vi prata om Ferdinand Boberg.
Ja.
Apropå en relativt ny bok.
Ja.
Han är väl mest känd här i stan för brandstationen.
Ja, det får man nog säga. Ja,
som ser ut som en, jag vet inte, medeltidsborg, ja, eller något sånt där.
Jo, men det var nog hans ambition också att det skulle likna en medeltidsborg.
Mm. Men han har satt andra avtryck i Gävle.
Ja, det har han ju verkligen. Många, ja. Faktiskt.
Kan du nämna några sådana på rakan?
Ja, men vi tar ju gasklocksområdet eller gasverket nu på Brynäs där han har ritat till exempel den lilla gasklockan och sen alla de andra industribyggnaderna runt omkring. Man kan säga att den stora gasklockan, det är inte han som har ritat, men den är uppförd i precis samma stil. Och det berodde på att det behövdes en ny klocka. Och då tyckte byggnadschefen Ekelund på sin tid, ja, då kan jag väl ta Ferdinand Bobers gamla ritningar och fördubbla dem i höjd. Så gick det till.
Alltså. Så då kan man säga att Bober är upphov till den stora,
ja,
också.
Så kan man säga sätt. Egentligen. Alltså, ja. Formspråket är ju detsamma ändå. Då. Ja, nej, men det är fint lustigt. Området. Ja. Ja, visst. Ja.
Vad har vi med?
Ja, från det stora till det lilla. Så det som man inte känner till så mycket, det är ju den här inredningen som han har gjort, det här äldre huset på Kyrkogatan 23. En trappa upp, förresten det är arkitektgruppen som håller till hela bottenvåningen, men en trappa upp så finns det en privatbostad. Och där har Ferdinand Boberg lämnat vissa spår efter sig. Och det är faktiskt lite intressant, för det är en ganska obekant historia egentligen. Inte så många som känner till det. Och man kommer ju inte åt det utan vidare heller.
Nej, såklart.
Nej. Men titta på trapphuset. Titta, om man får tillträde, så titta på den stora matsalen och inte minst biblioteket. Där man ser då, han har alltså ritat inredningen som då skickliga snickare sen har gjort
så
verklighet.
Plattbyggda hyllor och sånt där.
Ja, precis. Alltså, med utsnidningar. Det är lite intressant att det finns en sägen, kan man väl säga, som är nog obekräftad. Men att han bodde inackorderad i huset.
Jaha, okej. Okay.
Omkring 1889-90 sådär. Ja. Och varför gjorde han det? Det sägs att han gjorde en slags militärtjänst på den här underofficersskolan.
Okay.
Och det har jag inte läst någonstans, men jag har bara hört det i ryktesvägen. Ja, alltså. Ja. Men då passade han på, för han var färdigutbildad arkitekt redan då. Då passade han på, eller han fick i uppdrag helt enkelt att medverka. Så det är
det huset där Konstcentrum låg en gång
nej,
i världen?
Nej, nej, det är hit, det är närmare förvaltningshuset.
Okay.
Ja. Korsningen Norra Köpmangatan och Kyrkogatan.
All right. Mm. Just det. Men du, brandstationen, ja, och sedan också Centralpalatset.
Ja, ja, Centralpalatset, det är ju en magnifik skapelse egentligen. Mm. Alltså.
Som och ligger mitt emot järnvägsstationen.
Ja, mitt emot järnvägen. Och det är ju avsiktligt att den ska liksom vara det första man möter när man kommer ut ifrån järnvägsstationen. Då ser man denna pampiga byggnad. Om man tittar lite närmare och kisar med ögonen så tycker man sig nästan se Uppsala slott. Har du tänkt på det?
Nej,
de här tornen på ömse sidor.
Ja, just det.
Ja. Sen är den ju tyvärr lite fult påbyggd med en våning.
Mm-hmm, mm-hmm.
Och det går också en historia om att det var konsul Nordström som var byggherre och så ville ha ett tillägg. Och fick byggnadsnämnden då på den tiden att medverka trots att dåvarande stadsarkitekten Sven Wranér avstyrkte.
Mm, mm, mm.
Så det ser man. Hur det, mm. Ja.
Så det blev en privatbostad där uppe?
Nej, det var flera. Ja, just det. Okay. Alltså, hela anläggningen är ju intressant med butikerna i bottenvåningen. Har du tänkt på det? Att det är sådana här valvade fönster där. Och det är det för att han hade tagit intryck av de antikens affärsbyggnader i det gamla Rom. Då fanns ju butikerna innanför valven. Och sen så ett par trappor upp i olika våningar så finns de stora paradvåningarna. Mm. Men högst upp så bodde tjänstefolket.
Ja, just det.
Så var det. Ja, det finns fler exempel i stan på det här också. Men hela byggnaden är ju fantastisk egentligen. Alltså.
Ja, den ramar ju in hela Centralplan, heter det väl? Eller?
Ja, just det.
På ett fantastiskt sätt. Ja, men hur kommer det sig att han fick uppdrag i Gävle? Han var väl ganska etablerad i Stockholm? Va?
Nej, han var inte så etablerad. Okay. Han hade lite svårt att komma igång sen han väl hade tagit sin examen. Så att han fick försörja sig med via små uppdrag. Men sen var han en väldigt skicklig tecknare och illustratör. Och dessutom etsare. Mm. Så att det var lite grann på så vis som han från början försörjde sig. Men sen började ju uppdragen trilla in.
Mm.
Men just i Gävle så kan man ju fundera, hur kommer det sig att han fick uppdrag i Gävle?
Mm.
Ja, då är det så att han gifte sig med Anna, född Scholander. Och Scholander och den Nyströmska släkten, de hörde ihop på många sätt. Axel Nyström, arkitekten som ritade Gävle teater.
Aha.
Och brorsan, han var byggnadschef i Gävle. Undra på att Ferdinand Boberg kom i fråga. Så gick det till på den tiden, kan man ju säga. Men ja, kanske inget fel i det då.
Men hur skulle du säga att han speglar sin samtid? Alltså,
ja.
Slutet av 1800-talet, den nationalromantik. Och...
Ja, det är så att det som han gjorde och som var banbrytande egentligen, det var ju att han fjärmade sig från den här gamla sena 1800-talets, det man säger, eklektiska stilideal. Alltså när man blandar alla möjliga stilarter från äldre tider.
Mm.
Men idag, om man tittar på hans arkitektur, det finns ingenting av klassicismens pelare och frontespiser med tempelgavlar till exempel. Det är borta helt och hållet. Det rensade han bort. Han anslöt sig kanske mer till ett nationalromantiskt tema, men i sin egen tappning och utformning.
Mm.
Och han var fascinerad av exotiska stilideal. Allt ifrån man kan säga, ja, muslimska minareter och israeliska synagogor. Han hämtade impulser från alla möjliga håll. Men det väsentliga, det var ju att han inte tog upp de gamla stilidealen.
Men du, sen slutade han ju verka som arkitekt sen han var 55.
Ja, visst är det egentligen en tragisk historia. Han hade ju många stora uppdrag och det sista riktigt stora uppdraget, det var när han tävlade om ett Nobelhus.
Just det har jag läst om.
Ja, Längst bort på Strandvägen i Stockholm, i den östra delen, där fanns det en plats. Och sen var det flera arkitekter som tävlade om det. Hans förslag kom inte i fråga. Tvärtom så fick det en hel del kritik, inte minst ifrån en ny generation arkitekter. Ragnar Östberg, han som ritade stadshuset i Stockholm, var ju väldigt kritisk. Och det tog honom jättehårt. Mm. Så det bestämde han sig mer eller mindre att nu lämnar jag det här alltså. Men han lämnade inte helt och hållet. Men från 1920 och 22 och så där, så tror jag inte han fick just några uppdrag heller. Alltså,
men hur försörjde han sig?
Ja, det är en berättigad fråga. För det första hade han ju samlat på sig naturligtvis en förmögenhet, så att han levde på det. Men sen så fick han uppdrag av ett förlag. Vad heter de? Åkerlund och någonting. Jag ska se. Att rita av de äldre byggnaderna i Stockholm som var på väg att försvinna. Då ville det här företaget Nordstedt och Söner. Då skulle han rita av, för han var en oerhört skicklig tecknare. Mm. Maken finns nästan inte ens idag. Rita av äldre byggnader i Stockholm som var hotade på olika sätt. Och det gavs ut in i flera stora mappar. Jag har faktiskt själv några stycken av dem här hemma vid. 1000 byggnader han rita av. Men det räckte inte med det. För sen fick han i uppdrag på nationell nivå med kungen inblandad att rita av motsvarande byggnader i hela Sverige. Så då åkte han omkring i sin bil tillsammans med sin hustru. Och hon var ju också konstnärinna för övrigt. Och ritade av många byggnader. Där har jag en del kanske att jag skulle vilja undersöka. Vad ritade han av i Gästrikland?
Ja, just det.
Och det har jag inte fått kläm på.
Det vore jättespännande.
Det vore faktiskt väldigt roligt. Alltså.
Lite kort om Anna Boberg då. Hon var ju konstnär som du sa. Och konsthantverkare också. Arbetade de ihop om något projekt? Vet du någonting om det?
Det vet jag inte om de gjorde. Hon var ju utbildad via akademier och var också flera år i Paris. För att, hon var ju också väldigt skicklig, men hennes specialitet var små oljor och akvareller. Jag vet inte om de... Man kunde ju tänka sig att hon hjälpte till att illustrera. Men jag har ingen belägg för det, så...
Jag läste någonstans att hon fastnade för Lofoten när hon var där.
De gjorde resor dit, just
hon
det.
Var där och hon ville dit och måla för ljusets skull.
Just det.
Och det var tydligen så att Ferdinand ritade en liten stuga till henne.
Jag har hört talas om det, men jag vet just ingenting om
det. Den är kvar, det vet jag inte.
Nej, det vet jag inte heller. Men det var ju väldigt många konstnärer som sökte sig just till Lofoten, just för det speciella ljus som gäller där uppe.
Gunnar, vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst om det här intressanta.
Det finns fler mer att berätta.
Ja, men vi måste avsluta.
Ja, okej.
Okay. Stort tack för att du ville komma hit.
Tack
och
så
nu
mycket.
Blir det blues för hela slanten.
Om det var någon lyssnare som tyckte att signaturmelodin inte lät som den brukar, kan jag bara hålla med. Iakttagelsen är helt korrekt. Förra veckan avslutade jag ju en serie inslag med bakgrundsmusiker som man kanske inte lägger märke till så ofta. Och jag tänkte att i en ny serie ska jag uppmärksamma en del artister som jag kanske borde haft med tidigare, men som jag av något skäl inte har prioriterat. Några har jag väl varit med någon gång, men jag borde ha uppmärksammat dem mer. Jag har därför i den här serien plockat fram en del plattor jag inte spelar så ofta. Och då vill jag också byta signatur. Och där vi hörde en snutt av var en låt med titeln Sophisticated Blues. Och den framfördes av en gitarrist som heter Snooks Eaglin. Och hela inslaget idag kommer att handla om honom. Och han får inleda med en hit av Jimmy McCracklin med titeln I'm Looking for a Woman.
Set you down. Well, I'm looking for a woman that'll work and set you down. I've been looking for that woman, but she can't be found. Before I work hard last night, and I worked the night before. These no good women, I put you on a killing floor.
Många yngre lyssnare, ja, i min egen ålder, de som var tonåringar på 60-talet, minns säkert den här då med Bo Diddley. Men låten är mycket äldre än så. Och Snooks Eagling själv föddes den 21 januari 1936, eller möjligen 1937. Det finns lite olika uppgifter om det där. Snooks var blind. Han började spela gitarr tidigt och under uppväxten i New Orleans använde han sig av olika artistnamn som Blind Snooks Eagling, Little Snook, Ford Eagling och Blind Guitar Ford. Snooks Eagling blev mycket populär i svenska blueskretsar under 60-talets senare del. Mycket tack vare radioserien I blueskvarter där Olle Hellander sent på kvällarna spelade flera intressanta bluesartister från egna inspelningar gjorda under en resa till Chicago. Annars hade Snooks till stor del verkat som gatumusiker i New Orleans och från ett album med titeln New Orleans Street Singer har jag valt en klassiker som jag spelar flera gånger här i Senioradion, men inte med Snooks. Det är Ma Rainey's Evergreen CC Rider.
I am told. kill my good gal, for she's gone back home. Well, if I find she runs up, she won't be back at all.
Vann Snokes en talangtävling organiserad av den lokala radiostationen WNOI genom att på gitarr och sång framföra 12th Street Rag. Och 5 år senare blev han medlem i Alan Tussains band The Flamingos, där han simultant spelade både gitarr och basgången på sin gitarr. Bandet uppträdde på barer där både det ena och det andra serverades. Och det hände ofta att bandmedlemmarna blev så i gasen innan spelningen var över att Snokes, trots att han var blind, var i bättre skick att köra hem bandet än någon av de övriga bandmedlemmarna. Snokes har själv berättat att han kände om bilen var på väg ut på vägrenen och kunde styra upp på vägbanan igen. Men det är en historia som man väl får ta med en tämligen stor nypa salt. Och under den senare delen av sitt liv tog sig även Snokes ibland en whisky. Snokes avled i en hjärtinfarkt den 18 februari 2009 på Ochsner Medical Center i New Orleans. Han hade året innan blivit diagnostiserad med prostatacancer. Han får avsluta för idag med Rudolph Toombs One Scotch, One Bourbon, One Beer, som för övrigt John Lee Hooker ändrade titeln på till One Bourbon, One Scotch, One Beer, och menar att han själv har skrivit låten. Men det är en annan historia.
One Scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I don't want no troubles, though. Have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Hey, Mr. Bartender, looky here, I don't want no trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer.
scotch, one bourbon, or one beer. One scotch, one bourbon, or one beer. Hey, Mr. Bartender, look here. I don't want no trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer.
Då är det dags för veckans panel och åsiktsmaskinerna. Kerstin Weivert, extra välkommen till dig.
Tack så
mycket. Du har varit borta ett litet tag.
Jajamän.
Kenneth, gammal murbel.
Ja, tack. Ja.
Och Per, bakgrund i näringslivet.
God dag, god dag.
Ja. Ska vi börja i det stora då? Frågan är ju, ska vi rita om världskartan nu? Blir det bara tre supermakter, Kina, Ryssland och USA? Och så några små marginella länder.
Jag glömde Indien.
Ja,
1,5 miljard invånare.
Ja, de är ju jättestora, ja. Men har de samma inflytande?
Kommer, kommer om 10 år.
Okej.
Mm. Ja, men du får inte glömma Europa.
I
Europa.
Ja.
Ja. Det verkar ju som Europa-länderna går ihop mera nu. Hittar en enighet som man kanske inte har haft förut.
Men det är väl av ett visst tvång.
För ja,
USA
lämnar
ju i stort sett det mesta, kanske till och med NATO.
Europa har en större ekonomi än USA.
Ja, men de har ju det.
Ja, och flera gånger större än Ryssland.
Mm. Och det är intressant att se hur England, som är utanför EU, har klivit fram. Mm. Som en som försöker att medla över Atlanten tycker sig ha ett gott förhållande, och det kan man ju tro ett ögonblick med Trump. Men ja, jag undrar varje morgon vilken verklighet jag vaknar upp i.
Ja, det stämmer. Jag tittar på mobilen det första jag gör.
Ja, precis.
Se vad som har hänt.
Det är samma för dig, Kerstin.
Ja, precis. Jag tänker också så här att stora kriser för ju människor tillsammans, och så kan det ju också med. Jag menar, man pratar ju nu om att alla våra partiordförande pratar med varandra utan att spy galla på varandra.
Mm.
Så att jag menar, vi måste väl ändå hoppas på att EU och stärks upp här ordentligt.
Men ändå tycker jag man kan känna att liksom europeiska länder liksom hukar nu under Trump på något sätt. Det är tullar och det är hemska saker. Men det är ju som du sa, Kenneth, vi är ju mycket större.
Vi skulle kunna sätta press på USA faktiskt.
Vi kanske jobbar underground. Never know.
Men det är lite oroande att de stormakterna liksom ska styra allting i hela världen. Det verkar så att USA och Ryssland går ihop, så är det ju väldigt politisk makt. Alltså. De kan styra och ställa både i Asien och Europa och Sydamerika. Och Afrika naturligtvis. Så att,
ja, det är lite otäcka ekon från 1938 när man började dela upp Europa. Sudet, Tyskland, Böhmen, Mähren, Tjeckoslovakien. Vi är ju där nu.
Mm.
Där Trump har ju, han är ju svag som en nyfödd baby. Han har gett bort alla förhandlingskort som man kunde ha. Nu är det bara Trump, eller ja, Trump då är likadana, Putins villkor som gäller. Samtliga villkor, vad jag förstår. Att man ska ha en ny val och få bort Zelensky och all mark ska man ge bort och man ska inte få vara medlem någonstans. Det är ingen sätter emot.
Nej.
Ja, det verkar
Putin knugar väl händerna.
Ja, visst. Han är ju ute efter att störa västvärlden. Och det gör han ju verkligen nu.
Det verkar som att Ukraina blir tvingad att avstå från 20% av sin mark, sitt land. Alltså. Och det kan man tänka sig om. Det är som vi skulle avträda Skåne eller någonting och liknande. Mm. Och det är klart att det är smärtsamt, men det verkar inte finnas någon annan väg.
Mm.
med Trampa. Han är, det är ju han som tvingar fram den här
det är så.
Freden, så kallade. Ja.
Finsk-ryska kriget med Karelen.
Förlåt?
Karelen, finsk-ryska kriget. Han fick avstå. Avstå det. Ja.
Ska vi bojkotta amerikanska varor? Eller?
Det gör jag redan. Det gör jag redan.
Du gör det?
Ja, det gör jag.
Ja.
Kerstin, gör du det?
Ja, men alltså, jag tänker på det. Sen kan man väl kanske inte liksom slänga bort det man redan har köpt.
Va? Nej.
Men okay. Är det nya liksom, så tänker jag till, verkligen. Mm. Ja.
Ja, alltså, jag går aldrig på McDonald's och dricker aldrig Coca-Cola, så att jag har bojkottat dem i hela mitt liv. Ja. Men jag vet, man får titta på var varorna kommer ifrån. Ja. Numera,
det är alltså. Inte helt lätt.
Ja, nej, det är inte faktiskt.
Och, nej, men det är ju 3 av 10. 3 av 10 svenskar, det såg jag.
Ja.
Som nu redan tänker eller gör.
Och spelade någon roll om då till exempel McDonald's är ju svensk ägt företaget?
Ja.
Men en symbol. Ja. En symbolhandling.
Det är en symbolhandling, ja.
Kanada är ju bojkotten i full gång.
Alltså. Ja.
De rensar sina sprithyllor, har jag sett. De står alldeles tomma.
Just det.
Han börjar där kanske.
Ja. Inte köpa bourbon.
Försäljning av Tesla-bilar har gått ner dramatiskt i Tyskland och Norge.
Ja.
Ja. Ja, det är ganska roligt att Europa har fallit med nästan 50%.
Ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Till och med läste jag någonstans att taxibilar och märket Tesla, där folk, nej, jag vill inte sitta i
det är
fantastiskt.
Ja. Ja, och det finns ju en sån här stor lapp man kan köpa och sätta på bilen. Jag köpte den här bilen före Trump.
Ja, just kanske.
Men det är som du säger, man sluts samman i såna här tider. Ska vi byta ämne till något inhemskt? Kultursidorna läggs ju ner på löpande band. Nu var det Norrbottens-Kuriren senast i raden. Och då är frågan, behövs en kultursida?
Absolut.
Jag gissade att du skulle svara.
Absolut. Nej, men jag kommer ihåg, vi jobbade ganska mycket i Studieförbundet Näringslivssamhälle här i Gävle på 80-90-talet, tror jag. Just om frågorna om sambandet mellan kultur och näringsliv. Och det var rätt så många tyska studier framför allt som visade rakt av att ett levande kulturliv är bra för näringslivet, är positivt för näringslivet. Och det där märker jag inte av nu. Det förekommer inte att man pekar på det. Utan i det citat kulturkrig som pågår nu politiskt, så är det någonting annat som gäller faktiskt.
Mm. Jag hörde en diskussion i radioprogrammet Media. Va? Det finns en debattör som heter Emanuel Karlsten. Han säger att kultursidorna måste ju vara kvar, men ledarsidorna, de kan vi skrota. Vad säger Kenneth som har varit verksam på ledarsidan?
Jag vet inte, alltså, men i Gävle har vi 2 kultursidor, alltså kultursidor i båda tidningarna, och det är ju fantastiskt.
Det är jättebra.
Och det verkar inte finnas någon rörelse till att ta bort, stänga ner dem heller. Så att det får man vara glad för. Men annars tycker jag det här verkar väldigt kortsiktigt och ogenomtänkt på många håll och kant. När man hör hur chefredaktörerna motiverar nedstängning eller nedläggning, då blir man ju inte särskilt mycket klokare, måste jag säga.
Men det här med ledarsidorna, menade den här debattören, folk kan inte skilja på facts opinions.
Nej, men jag får tack för dina artiklar eller tack för dina notiser. Fick jag på den tiden. Det var väl inte riktigt vad man ville höra, men ja, det är ju en slags någon rörelse eller någon i någon mening riktning för ägarna, alltså, och
i Sverige är det ju liksom 85-90% som är borgerliga, så att man får verkligen hoppas att de återstående få ledarsidorna som är socialdemokratiska, att de överlever. Men det kan man ju inte vara säker på, de här tidningarna. De lägger ju ner, sen slår de ner en tidning i Norrköping på Folkbladet som var socialdemokratisk, så att det är dystra tider alltså för tidningarna.
Ja, Per.
Man får väl fundera eller titta lite på var bildas opinioner nu för olika åldersgrupper eller olika delar av samhället. Jag skulle tro att för, ja, kanske mina barn, det vet jag inte riktigt, men deras barn, de får ju sina uppfattningar inte från tidningar och tidningars ledarsidor, utan de kommer ju från Twitter och TikTok och att dela följen och, alltså allt, och poddar och sånt. Och då kan jag förstå synpunkten att vad ska vi ha ledarsidor för? Är det 10% eller 5% av svenskarna som läser dem? Ska man lägga pengarna där egentligen? Jag menar, det är en berättigad fråga. Ska man satsa på att vara ledande i de andra kanalerna istället? Och påverka opinionerna där?
I detta brus som finns där.
Ja.
Men jag tyckte jag hörde igår också att studenttidningarna i de olika universitetsstäderna, de håller ju på att lägga ner.
Ja.
De har, och där är ju också liksom... Ja, det är ju sorgligt.
Ja, och gamla Lundagård, min studenttidning, är ju borta.
Ja.
Men alltså man kan väl säga att DNs ledarsidor är ju riktmärke för debatten i landet, det får man ju säga. Och får hoppas att de överlever i alla fall. Men det är klart att det är svårt att säga vad ledarsidorna betyder. Om man dessutom har suttit på ledarsidorna i många år, så hoppas vi att det som man skriver, åtminstone lokalt, ska ha en viss betydelse. Va? Men övrigt vet jag inte. Men ja, tidningarna går nog en mörk framtid till mötes, tror jag. Jag tittar på mina egna kvarter här. Bara för några år sedan var det lappar på alla brevlådor på de här två gatorna som jag har.
Med tidningsloggan.
Ja, nu är det bara min brevlåda och en till. Alltså av kanske 30 hus. Så det är dystert.
Ja. Kenneth och jag ska vara tacksamma för att du sluppit undan i tid.
Ja, just det. Den bästa tiden fick för att vara med om. Jag kommer aldrig tillbaka.
Verkligen inte.
Men jag tycker att jag har märkt en motrörelse. Jag tycker de senaste veckorna tycker jag att antalet spalter på ledarsidorna i DN har ökat.
Ja.
Det är flera som skriver på ledare och även på debatt. Debatt är ju en helsida. Och där förekommer mycket mer nu än vad det gjorde tidigare. Så det finns en slags motrörelse där. Man reagerar på något sätt. Vad det nu betyder.
Ja. Vi får se vad som händer med tidningarna. Papperstidningarna är väl dödsdömda i princip.
Ja, men tidningarna finns ju kvar. E-tidningen är ju likadan.
Ja,
det är ingen skillnad.
Igår tror jag det var, så gick ju Riksbanken ut och sa att vi måste höja vår ekonomiska beredskap, även privat alltså.
Just.
Och Erik Thedén, Riksbankschefen, han säger att man ska ha två olika betalkort från olika utgivare alltså. Har ni det?
Nej.
Ni har bara ett.
Och man måste kunna koden.
Ja,
det är det viktiga. För är man van vid att kunna lägga kortet på bara,
just
då glömmer man koden.
Ja.
Och helt plötsligt, när den inte fungerar, då måste man köra kortet på gamla sätt och knappa in koden.
Och då måste man komma ihåg, just det.
Om man inte kan den, glöm det.
Nej, man får inte göra signaturköp längre.
Ja. Nej.
Nej.
Hur mycket kontanter skulle man ha?
Ja, för en vecka.
En vecka.
En vecka, ja. Det är ju flera tusen, eller vad säger jag.
Ja, då, i alla fall ett par tusen ska man nog ha.
Tusen måste vara minimum.
Ja, en femtilapp.
Det beror på vilka dyra banor man har.
Ja, hur stor familj man har.
Ja. Naturligtvis.
Också.
Just det. Såklart.
Ja, alltså, vi är inte några jättebra exempel. Alltså.
Nej, det verkar inte
så.
Men då skulle man alltså ha, som jag har Mastercard, då skulle jag skaffa ett Visa-kort också.
Jaha.
för att vara på den riktigt säkra sidan.
Jag har 2-3 tror jag.
Ja.
Ja.
Kommer du ihåg alla PIN-koder då?
Så länge jag har mobilen.
Ja, just det.
Ja. Nu blir jag av med den.
Ja, fixar du inte koden på mobilen, då är det illa.
Ja, då är det. Då är det verkligen illa.
Ja.
Sen säger Tedén också att man ska använda kontanter även om det inte de här elektroniska systemen har gått ner. Därför att handel måste ha kontanter för att kunna växla tillbaka och sådär.
Oj, vad svårt.
Ja, visst är det.
Jag vet knappast vilka pengar vi har.
Nej.
Nej, mynten är ju hopplös.
Ja.
Det visste inte heller riksbankschefen, tror jag.
Nej, just det. Så var det.
Jag brukar fråga varandra, tar ni kontanter?
Ja.
Det är lika bra fråga.
Ja,
det är det. De flesta gör det faktiskt fortfarande.
Ja.
Nej, vi har faktiskt smugglat undan kontanter hemma. Problemet är att hitta dem sen.
Ja.
Veta var de är.
Ja.
Det hände faktiskt mig. Jag ska inte gå in på varför, men jag hade blivit av med mitt kort. Kunde inte ta ut. Och så tänkte jag måste låna pengar för jag kunde swisha tillbaka. Och så plötsligt så hittade jag 2000 i en låda.
Oj, oj, oj.
Som jag hade stoppat undan av beredskapsskäl. Ja. Det hade jag fullständigt glömt på.
Men vad konstigt där. När jag var ung då så hade jag en kompis som hade lite bättre ställt än vad jag hade. Och hon kunde sätta ner handen i fickan och säga, åh, en 10. Men visste hon inte om att hon hade 10 kronor? Nej, det har förändrats lite,
beloppen. Ja, det har det.
Men alltså problemet är att till och med bankerna har ju i stort sett slutat med kontanter. Mm. Jag kommer ihåg när jag tappade bort det, eller mitt kort försvann. Och då skulle jag gå och hämta pengar på Handelsbanken, men det var ju ganska svårt. Mm. Hon sa, jag har bara 500 lappar.
Mm.
Och efter mycket om och med fick jag i alla fall en. Så jag kunde köpa lite mat innan jag fick det nya kortet. Så det är en ny tid
att leva i. Ja, det är det. Hörrni, tiden går. Och vi ska säga tack till er.
Jaha,
Per.
Det gick fort.
Ja, och det brukar hålla sig på 23 minuter. Ja, eller sånt där. Jag tycker vi har hunnit med en hel del.
Ja, tiden gick fort idag alltså.
Ja. Mm.
Ja.
Det är så när man har roligt.
Ja, precis.
Så är det.
Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Nu kör vi lite gammal goding från 60-talet. Four Tops.
Coming and going.
Då så, Sven-Erik Lundberg, då ska vi titta lite på vad som händer i veckan.
Ja, och imorgon då är det öppen repetition på Gevaliasalen på Gävle konserthus klockan 11. Och på kvällen klockan 19 också på konserthuset så är det då jazz med Isabella Lundgren och Johan Lindström. What cannot be told. Och det är som sagt klockan 19 på konserthuset. På fredag är det jubileumsdag för att fira 100-årsjubileet av Gävles första radiosändning. Och det är Carl-Olof Elmsjö som håller ett föredrag där klockan 14 på Länsmuseet. Och sen pågår det här då under hela dagen egentligen.
Det var som en lokal radiostation i Gävle.
Lokal radiostation i Gävle.
Före Sveriges Radio.
Ja, men
spännande.
11-16 är det. På lördag kan man gå och lyssna på Eva Karls jubileumskonsert på Brunnsviks folkhögskola, det vill säga för detta Sankt Anskars hus. Och det är klockan 16 på lördag då, va? Mm. Och är man mer intresserad av fars kan man gå på Bomhus nästa istället, ute i Bomhus Folkets hus klockan 16 och se Panik på klinik. Och i radion här så har vi på torsdag eller countrytimmen, en timme med country nonstop. Klockan 15-16, fredag 13-14, då är det nostalgitoppen där Timo Heino presenterar en 10 i topplista från Anno Dazumal och det är en repris från 2021. Klockan 22-2 är det nattrock också på fredag då. Och på lördag klockan 16-17.30 är det radio IGSK, Finska klubben Gävle. 18-19 finska pop- och rocktimmen och 22-2 är det nattrock. Och på söndag klockan 9.00-10.00 är från stenkaka till singel. Och det är en timmes musik från 30-talet till 60-talet.
Mm. En hel del att lyssna
det är
på,
en del.
På denna kanal som har frekvensen 102,7 MHz för övrigt. Seniorradion ska vi avrunda för den här gången, men som en gummiboll kommer vi tillbaka nästa tisdag. Ja, och då är det Sven Johansson som sitter i programledarstolen. Han tänker bjuda på följande. Vi går på nybörjarkurs i Kanasta i Bolhallen i Gävle. Och mer bol för övrigt, sommarens höjdare, bolspelare från hela landet gör upp om SM i Gävle med final på Stortorget.
SM i bol, hoppas
jag. I bol, ja. Just det, inte i Kanasta. Nej.
Nej.
Tack för det. Det är snart 30 år sedan Dagerman-priset instiftades och Bengt Söderhäll, han var med från början och han kommer till studion. Nästa veckas panel består av Björn Widegren på Senna Meschinski och Karl-Axel Blad. Så att lyssna är väl den enkla uppmaningen. Timo Heino och jag och Sven-Erik Lundberg vill säga tack för oss och önskar alla en riktigt fin vecka tillsammans med Scott Hamilton, Blues in Octaves.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.